Nåd være med der og frid fra Gud vår Fader og Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikan kommer å handle om profeten Jona og folket i Nineve. Predikoteksten, det er det siste som hender i Jonas bok. Men hva har da hendt förut? Brukar du titta på serier, tv-serier? I början av varje serieavsnitt så är det vanligt att man får en tillbakablick på det viktigaste som har hänt i de förra avsnitten. Det kan vara bra om man har missat några avsnitt eller bara för att få lite repetition så att man hänger bättre med i det som ska hända i det nya avsnittet. På samma sätt så kan det vara bra för oss nu att blicka tillbaka på vad som har hänt med profeten Jona tidigare i boken. Jona, han får ju först ett uppdrag från Gud att resa till Nineve för att predika för de som bor i den staden att Nineve kommer att förstöras om ni inte vänder om från er onda väg, från er synd. Men istället för att resa österut mot Nineve så flyr Jona västerut där han kliver ombord på ett skepp. Så Jona, han struntar alltså helt och hållet i det här uppdraget. Och därför drabbas skeppet som han reser med av en stark storm. Men den här stormen stillas när Jona har kastat sig i havet. Sen blir Jona svald av en stor fisk, står det. En stor fisk, det är väl förmodligen en val det då. Och den här valen blir hans räddning. För han överlever inuti fiskens buk. Och där ber han en bön till Gud. Och efter 3 dagar och 3 nätter så kastas han upp på torrt land. Men trots att Jona har varit så olydig, trots att han har struntat helt och hållet i uppdraget som han fick, trots att han har visat sig vara helt oduglig och okvalificerad, så ger inte Gud upp med att kalla honom. Uppdraget kvarstår. Gud skulle ju trots allt kunna kalla någon annan till det här. Men nej, han håller fast vid sitt val av Jona. Så den här gången reser Jona till staden Nineve och predikar för folket. Och det ger önskad effekt. Åtminstone den effekten som Gud önskade. Folket tror det som Jona predikar. Och de vänder om. Och där är det här skedet som vår predikotext kommer in. Det är alltså dagens gammaltestamentliga text från Jonas bok, det 3:e kapitlet, den 10:e versen. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och gjorde det inte. Men Jona, han tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Men Herren sa: Har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå när gryningen kom sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: Jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona: Har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren: Du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster? och dessutom många djur. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, en sak som vi kan se i den här texten ganska tydligt, det är att Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Det är en sanning och en lära som det finns flera vittnesbörd i Bibeln om, både från Nya testamentet och Gamla testamentet. I första Timoteusbrevet står det: Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. I andra Petribrev står det: han vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. I Hesekiels bok står det: så sant jag lever, säger Herren Gud, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Och en av slutsatserna vi kan dra från den här läran, det är ju att Gud vill frälsa både judar och hedningar. Alla folk. Och det här kan vi faktiskt se i praktiken också, att Gud vill det. Särskilt i Nya testamentet, men även i det gamla. Gud kallade sina profeter i Gamla testamentet till att predika huvudsakligen för sina egna landsmän i Judeen och Israel, i det här tudelade riket. Men Jonas bok är ett exempel där en av Guds profeter faktiskt fick i uppdrag att predika för hedningar. För Jona, han sändes ut till folket i Nineve. Så Guds uppdrag till Jona, det visar att Gud vill att både judar och hedningar ska bli frälsta. Och det var redan under den gammaltestamentliga tiden. Guds vilja, det var alltså att frälsa invånarna i Nineve. Men vi ser tyvärr inte samma vilja hos Jona. Jonas vilja är inte i harmoni med Guds vilja. Först hade han en ovilja att resa till Nineve överhuvudtaget. Sen reste han, men när folket i Nineve omvände sig så blir han faktiskt arg istället för att bli glad över deras omvändelse. Ja, det är inte bara så att han blir lite småirriterad över Nineves omvändelse, utan han blir till och med arg. Han blir så arg att han vill dö, säger han. Så vi ser en röd tråd genom hela boken, att Jonas vilja, den är inte i harmoni med Guds vilja. Jona hade en ovilja att frälsa Nineve, till skillnad från Gud som hade en vilja att frälsa Nineve. Men varför reagerar Jona så här? Varför vill han inte resa till Nineve? Ja, profeterna, de var ju framförallt vana vid att förkunna för sina egna landsmän, snarare än för andra folkslag. Och assyrierna, de var judarnas fiender, som alla andra folk egentligen. Men assyrierna och judarna, de var inte direkt bästisar. Det var ju assyrierna som förde bort invånarna i Nordriket i Israel. Så det var ju ganska svårt för Jona att förbise det faktum att det var till sina egna fiender han blev skickad på ett missionsuppdrag. Men ändå så kan vi inte ursäkta Jona. För det är illa att inte vilja att andra människor ska omvända sig. Alltså när man inte vill att en annan människa ska bli omvänd och undvika att gå evigt förlorad. Det kan ju knappast finnas något värre än det. Ja, om man tänker så, om man känner så, då är man själv i lika stort behov av omvändelse faktiskt. Efter att Jona hade blivit klar med sitt uppdrag i Nineve, så gick han och satte sig utanför staden för att sitta och kika på hur det skulle gå. Och där han satt var det ganska varmt, och Gud lät det därför växa upp en buske så att Jonas skulle få lite skugga. Men sedan ganska snabbt så lät han den vissna igen. Det kan vi tycka låter lite konstigt. Men genom att ge honom den här busken och sedan låta den vissna igen, så framprovocerade Gud en reaktion hos Jona. Jona blev arg över att han förlorade sin buske som hade gett honom skugga. Och på så vis så blir ju skillnaden mellan Gud och Jona väldigt tydlig. Jona, han brydde sig om sin buske, medan Gud brydde sig om folket i Nineve. Jonas problem, det var ju att han inte brydde sig om folket i Nineve. Ja, Jona, han brydde sig så lite om folket i Nineve att han i jämförelse brydde sig mer om en buske. Han brydde sig mer om en buske än om människor. Så med den här busken så ville Gud illustrera Jonas problem och han ville driva honom till omvändelse. För Jona behövde ju som sagt omvändelse själv. Blir vi förvånade över Jonas ovilja mot att resa till Nineve? Blir vi förvånade över hans bristande glädje över Nineves omvändelse? Är vi bättre än Jona? Låt oss säga att Gud skulle ge oss också en läskig uppgift, ett läskigt uppdrag. Låt oss säga att han skulle ge oss i uppgift att resa till ett arabiskt land och dela evangeliet med muslimer. Hur skulle vi reagera då? Skulle vi jubla och ropa, hurra, tänk att jag fick en så rolig uppgift? Eller skulle vi fly från uppgiften? Men även om vi inte har fått ett lika läskigt uppdrag som det Jona fick, så tror jag nog att vi alla har känt en liknande ovilja som den Jona hade. Och bara det, att vi har känt en sån ovilja, det visar ju egentligen att vi inte egentligen är så mycket bättre än andra människor. Vi är inte så mycket bättre än de människorna som skulle behöva höra det budskapet som vi är kallade att sprida. Jona, han var ovillig inför uppgiften att predika för invånarna i Nineve. Men han gjorde det ändå. Och det ledde till det som Gud ville, omvändelse i Nineve. Så det som Jona gjorde, det fick ju ändå den önskade effekten, det önskade resultatet. Och det är en sak som är intressant med den här berättelsen, det är ju att Gud kan använda till och med sådana som är ovilliga och tjuriga. Våra gärningar, de kan göra nytta även om vi skulle vara tjuriga. När vi helt enkelt gör det som Gud säger åt oss att göra. När lagen fungerar som en tygel. Vi tvingas helt enkelt till att göra det som Gud vill. Vi går med på att göra det, men vi gör det ganska motvilligt. Även då, när vi inte känner för att göra det som Gud vill, så kan ändå Gud se till att det leder till någonting gott, trots att det inte kom från ett glatt hjärta. Vad är poängen med det? Ja, poängen är att det inte egentligen är vår inställning eller våra prestationer som är det avgörande. Nej, det är Guds ord som är avgörande. Så länge Guds ord predikas så har ordet en kraft i sig självt. Självklart vill ju Gud att vi ska göra det med ett glatt hjärta. Det skulle ju vara mycket lättare för oss att göra det då. Men även de gångerna vi inte har ett glatt hjärta så kan Gud ändå omvända människor genom sitt budskap, genom oss. För det är ju faktiskt det som hände i Nineve. Jona, han predikar motvilligt. Han reser motvilligt, predikar motvilligt och blir inte glad när de vänder om. Men ordet, det skapar ändå omvändelse i människornas hjärtan. Omvändelse, det tror jag är ett ord som kan vara bra att komma ihåg vad det betyder och vad det innebär. Omvändelse, vad består det av? Ja, omvändelse, när vi pratar om att en människa kommer till tro, som i pånyttfödelse, då består omvändelse av två saker. Det är ånger och tro. Ånger och tro. Båda de två delarna behövs för att en människa ska bli omvänd, alltså komma till tro. Ångern, den orsakas av lagen. Lagen är alla Guds ord som talar om för oss vad Gud kräver av oss och om hur han hotar oss. Lagen, den kan dock inte frälsa någon. Att predika lagen, det är nödvändigt för att förbereda människor inför evangeliets predikan, For om vi inte inser vår synd, så kommer vi inte att inse vårt behov för omvändelse. Men att endast predika lagen, det är inte evangelisation. Vi kan inte föra människor till tro bara genom att predika lagen. Ånger och tro. Tron, den orsakas av evangeliet. Evangeliet är alla Guds ord som talar om för oss vad Gud ger till oss, vad han lovar oss, alla andliga välsignelser som han ger oss. Och evangeliets ord, det kan till skillnad från lagens ord faktiskt frälsa människor. Så att predika evangeliet, det är det största syftet med evangelisation. Det ligger ju i ordet evangelisation, påminner om evangelium. Och det är också det största syftet med vår verksamhet som kyrka. För det är inte bara otroende människor som behöver höra evangeliet, utan vi själva som redan har kommit till tro behöver ständigt höra evangeliet om vår frälsare. En annan intressant sak med dagens berättelse om Jona, det är att Jona, han förväntade sig det här på förhand. Ja, han fruktade det på förhand. För Jona, han var medveten om Guds nåd och barmhärtighet mot alla människor. Så efter att folket hade omvänt sig, då utbrister han: O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarsish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Det gör ju inte saken bättre för Jona. Det gör ju saken bara ännu värre för Jona. Han var medveten om Guds nåd och barmhärtighet, och därför ville han inte resa till Nineve. Det blev bara ännu konstigare. Men i alla fall, det som Jona säger här, det påminner om någonting som återkommer på flera platser i Gamla testamentet. Nästan ordagrant. I andra Moseboken, när Mose talade med Gud på Sinaiberget, där så säger Gud: Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Och i Saltaren hittar vi nästan helt identiskt, i Saltaren 86. Du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han är vår barmhärtige och nådige Gud. Tack och lov så är han det. Tack och lov så är Gud. Så är Gud inte som Jona. Tack och lov är Gud inte som oss människor. Nej, för Gud, han är nådig och barmhärtig mot alla människor. Gud är inte selektiv som oss. Han vill inte predika sitt budskap bara för vissa människor, de som han tycker bäst om. Nej, hans nåd gäller för alla människor. Men när vi läser i Gamla testamentet om Guds nåd och barmhärtighet, då är det bra att komma ihåg vad den här nåden och barmhärtigheten från Gud egentligen beror på. Är han nådig mot oss människor av ingen anledning som helst? Finns det ingen orsak till hans nåd? Vi är ju syndare. Hur kan han vara nådig mot oss bara så där? Behövde det inte betalas något pris för att vi skulle få hans nåd och barmhärtighet? Just den biten, den finns ju redan uppenbarad i Gamla testamentet i profetiorna om Messias. Men det blir ännu tydligare när de här profetiorna går i uppfyllelse i Nya testamentet. För Jesus, han är ju orsaken till Guds nåd. Jesus är anledningen till att Gud kan vara nådig och barmhärtig mot oss. Och han kom till världen med en vilja som var helt i harmoni med faderns vilja. Han var inte som Jona, som hade en ovilja mot att göra det som Gud ville att han skulle göra. Nej, Jesus, han var tvärtom en villig tjänare som gjorde exakt det Gud ville, med ett glatt hjärta. Och han kom till oss människor inte bara för att predika omvändelse, utan för att göra omvändelsen möjlig. För att det skulle finnas möjlighet för oss människor att omvända oss. Han gjorde det som behövdes för att vi människor ska kunna komma till tro. Han gjorde det som behövdes för att vi ska ha en Gud som är nådig och barmhärtig mot oss. Gud han hade hotat att staden Nineve skulle förstöras. Och sen lät han bli att förstöra den, helt oförskämt. Och på samma sätt så låter han bli att förstöra oss människor, helt oförskämt. Och det gör han eftersom han är en nådig och barmhärtig Gud, som lät straffet drabba sin älskade son istället för att det skulle drabba oss. Jesus tog det eviga straffet i vårt ställe. Men han blev inte kvar i graven för alltid. Jesus stod upp igen från graven på den tredje dagen, precis som Jona kastades upp på torrt land efter att ha varit i valens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och det här glada budskapet om vår frälsare, det har vår Gud, som är nådig och barmhärtig, det har han satt oss till att förkunna ända tills Jesus kommer tillbaka. Och Gud har också gett oss det här glada budskapet för att vi själva ska finna glädje i det igen och igen. Låt oss be. Kära Gud, tack för din nåd och barmhärtighet mot oss. Tack för ditt tålamod med alla människor. Tack för att du älskar alla människor, även de människorna som vi har svårt att älska. Väck i oss en vilja att göra det som du vill att vi ska göra. Hjälp oss att dela ditt budskap med vår nästa. Gör oss villiga. Amen.